Samhällsuppdraget, en podd där jag, Rebecca Bolin, möter människor för att vaska fram ideologiska konfliktlinjer i vår tids brännande politiska frågor. Välkommen tillbaks, Klas-Mikael Ståhl.
Tack så mycket, tack.
Du är jurist på LO, ska vi förklara för de som lyssnar, och du är också författare till boken Samhällsuppdraget. Idag ska vi prata om kapitalism, kapitalismens kraft, men också den destruktiva baksidan. Ja, men för att klargöra vad det är vi pratar om, så är det väl kapitalism som en framstegsidé. Livet kan bli bättre. Och en idé som i huvudsak bygger på tre förutsättningar: krediter, egenintresse, tillväxt. Och jag tänker den där sista aspekten, tillväxt, den är ju väldigt aktuell idag i den klimatkristid som vi lever i. Man pratar om att det är en win-win med tillväxt, men samtidigt så köpslår vi med framtiden. Vi lever som vi hade flera jordklot, vilket vi inte har. Är det enda system som du som demokratisk socialist kan tänka dig?
Nej, kanske inte, men det är väl det enda system som vi har sett på något sätt. Det blir ju ofta att man ger kapitalismen en massa egenskaper, att den är god eller den är ond beroende på vad man har för bakgrund. Men kapitalismen i sig behöver inte vara ond. Den kan vara lite som en lastbil. Man kan göra många bra saker med en lastbil. Man kan leverera varor, men man kan också bestämma sig för att köra ner för Drottninggatan i syfte att döda så många människor som möjligt. Så att lastbilen i sig behöver inte nödvändigtvis vara ond, utan det är hur den används.
Och så ser du på kapitalismen?
Och så tänker jag på kapitalismen. Finns det andra fordon där? Ja, det gör det kanske. Men inga som har varit så framgångsrika, skulle jag säga, som kapitalismen. Ingen jag känner till.
Vad gäller klimatet, har väl inte kapitalismen något svar på den frågan?
Jo, kanske. Det vet vi ju inte riktigt. Det beror på vad kapitalismen förmår att göra för omställningar. Kan vi ställa om mot mer solceller, en teknisk utveckling som är mycket snällare mot miljön? För det är väl det som är kapitalismens baksida. Det är ju att den begår hela tiden rovdrift på naturen, men också på människor, om den inte regleras. Och det är väl det som kan vara... Så kapitalismen kan lika gärna vara lösningen på klimatkrisen.
Så det är regleringen som är central. För till exempel så tjänar man ju mer pengar på att göra saker som ganska snabbt går sönder, så man kan sälja nya och nya och nya, vilket inte är så bra för klimatet. Men du tänker att om man har en reglering så kan man komma åt den problematiken.
Ja, precis, som när man kan ha hastighetsbegränsningar. Hur snabbt kan man köra den här lastbilen då, för att hålla fast vid den bilden av vad kapitalismen kan vara för någonting? Så det är ju hela tiden de regelverk och de samhällsvärn som vi bygger upp för att skydda oss mot de här destruktiva eller negativa sidorna som lätt kan uppstå i en oreglerad kapitalism.
Ja, men om du utvecklar det då, vad ser du för destruktiva sidor av kapitalismen?
Nej, men det är väl framförallt två sidor av det. Det ena är ju att det väldigt lätt leder till ett missbruk av människor, missbruk av människoliv. Lättast att tänka på någon Dickens-roman från 1800-talet, Storbritannien, men det är ju inte någonting som bara hör historien till, utan det pågår ju här och nu, men i andra länder. Det kapitalismen...
Stopp lite nu, det pågår väl ändå i Sverige också?
Ja.
Alltså att det är svartarbete, utnyttjande av människor, människohandel. Johan Fyrk kom en bok nu i veckan om svartarbete i byggbranschen som bygger på ren människohandel. Eller?
Det är klart, det finns här också på många sätt. Vad jag försökte säga var bara att den här systematiska stor rovdriften är mer påtaglig i andra länder. Om man åker till Kina eller Indien eller länder i Sydostasien framförallt. Men det är klart att det finns här också. Och så det är ingen kamp som på något sätt är avslutad. Det kräver att man hela tiden är på och försöker att reglera och motverka de här tendenserna som finns inbyggda. Det är den ena sidan. Och det andra är ju det som vi var inne på lite grann, att det innebär ofta en rovdrift på naturen. Man föreställer sig att naturen består av oändliga resurser, men det gör ju inte vår planet på något sätt. Utan och även där så måste man då kunna reglera. Så att det är reglering som är svaret, tänker jag.
Och den där regleringen som du förespråkar, det brukar vi kalla för blandekonomi. Politiken får företräde framför ekonomin, så tämjer man kapitalismen. Sverige har ju detta, blandekonomi kan man säga. Och ändå växer klyftorna mellan rik och fattig. Så vad har gått fel?
Ja, alltså på ett större plan så skulle jag säga att det handlar väldigt mycket om att vi har fått en starkt inflytande av något som brukar kallas för nyliberalism, en föreställning om att marknaden ska ha företräde, ekonomin ska ha företräde framför det politiska. Så när ekonomin får vara fri, då uppstår större effektivitet, och det har vissa bieffekter, att klyftorna ökar och det drar isär, samhället drar isär. Och det där är ju en tankefigur som har fått vunnit stor kraft in i stora breda delar av samhället, också i politiska partier.
Så det är liksom ett folkbildningsmission du har, att ifrågasätta den enda vägens nyliberala tankefigur?
Ja, jag menar ju att är man demokratisk socialist så befinner man sig hela tiden i någon form av tvåfrontskrig. På ena sidan har man då populisterna som vi pratade om förra gången jag var här. Och på den andra sidan så har man då nyliberaler som innebär en annan typ av angrepp på samhällsvärlden än vad populisterna står för.
Vad tror du, varför har de blivit så framgångsrika med sin berättelse att det här med mera marknad är den enda vägen?
Jag tror att det är många faktorer som har lett fram till det. En sån kugge i den här berättelsen, det är ju att den har en attraktionskraft hos människor. Det här med att ensam är stark på något sätt. Den här ensamma cowboyen som någon slags ideal som lider över savannen. Men det är ju sällan så. Det är väldigt få problem som en person löser över tid.
Ja, men är det inte en viktig del av berättelsen är att man pekar ut de som svagare, behöver samhällsvärlden allra mest. Man pekar ut dem som parasiter.
Ja, jo, det är definitivt ett starkt inslag i den här nyliberala berättelsen på något sätt. Att det är en människosyn i grund och botten som är, jag skulle säga, vidrig, men som ändå finns i oss alla. Men det finns ju någon slags släktskap med mer auktoritära lärare, liksom föraktet för svaghet på något sätt. Men vi är ju alla svaga till och från. Även de som är allra starkast har ju ögonblick av.
Ja, vem som helst kan få cancer.
Ja,
vem som helst kan som helst bli av med jobbet.
Ja, när som helst. Så att den här bristen på ödmjukhet på något sätt för... Egentligen är ju anledningen till att jag låter som jag haltar lite grann, det är att jag inser medan vi pratar att det är ju väldigt märkligt att den här berättelsen har blivit så attraktivt.
Eller hur?
Det är ju väldigt konstigt. Och när man sitter och pratar om så här så finns det ju ingen logik i att varför den skulle ha blivit så framgångsrik. Men det har det ju blivit, och den har spritt sig från till världens alla hörn mer eller mindre. Nu när vi sitter här hösten 2020 så har vi precis haft den här covid, den pågår ju fortfarande, covid-krisen. Och vad man kan konstatera, det kanske kan vara en början på en förändring till någonting nytt. Man har ju då deklarerat att nyliberalismen är död. De har gjort det i snart 10 år, den här stora finanskrisen. Men ingenting nytt har ju kommit i det stället riktigt. Så vi går och väntar på någonting nytt.
Vad krisen på något sätt verkligen har satt fingret på, det är att marknaden kan inte klara den här typen av kris. Det måste ju finnas institutioner, stat, myndigheter som samverkar och bygger upp beredskapslager och fördelar resurser. Tror du att det här blir ett egentligen i praktiken kraftfullt slag mot den nyliberala berättelsen?
Ja, absolut. Det måste det bli. Jag kan inte se någonting annat som kommer ut av det här. Och det vi har sett också, hur den här idén till exempel om det här finanspolitiska ramverket som vi har kringgärdes av i 20 år sedan 90-talskrisen, där svenska politiker oavsett politisk färg har tävlat i att vara mest sparsamma och spendera så lite som möjligt, vilket i grund och botten är en nyliberal idé, att strypa till tillförseln på pengar till de här samhällsvärden som behövs. Den grundidén har ju släppt. Nu flödar ju pengarna helt plötsligt, och det är på hög, det är hög tid. Det är hög tid. Så att det är klart att det här kommer att innebära ett skifte, men var vi är om 2, 3, 4, 5, 10 år, det är nog för tidigt att säga någonting om, tror jag.
Ja, det beror väl väldigt mycket på hur vi och många andra agerar, vad vi ställer för krav och vad vi formulerar för framtidsvisioner. Det går väl inte av sig självt i den riktningen?
Nej. Och det är ju det som är den här bokens grundläggande idé. Det handlar ju om att hjälpa människor att få en politisk röst och ta till orda och bli ett, inte bara ett politiskt objekt som någon talar till, utan man faktiskt blir ett subjekt, en person som pratar själv, ger uttryck för sina egna behov och sin egen lust på något sätt. Och så här finns det ju alla möjligheter. Det är en väldigt spännande tid.
Och det förutsätter ju på något sätt att det, politiken får företräde framför ekonomin i den här blandekonomiska modellen. Och vad är det som behöver förändras för att det ska bli så?
Ja, jag tror att politiken måste börja göra skillnad i människors liv. På riktigt, det kan liksom inte vara som det har varit. Man pratar om stora satsningar och man pratar om, för att ta något exempel, ett eller två år sedan, nu ska vi satsa på elbussar, och så hade man lagt 40 eller 50 miljoner på elbussar, vilket då i en statsbudget är i princip ingenting. Det är liksom, det är en sån liten del av budgeten. Så att,
Vad är de stora summorna i budgeten?
De stora, det är ju välfärdsstrukturerna, försvarsstrukturer, utbildning, skola, rättsväsen och såna här saker. Det är det som utgör de stora posterna.
Men är det inte viktigt med de här små sakerna också? Jag menar, de senaste åren har vi fått gratis glasögon till barn. Det är kanske ingen jättestor budgetkostnad, men ganska viktigt för en ensamstående förälder med flera barn.
Absolut. Absolut. Nej, jag menar inte att det ska låta som på något sätt att det inte har någon betydelse. Det är klart att det har jättestor betydelse i många människors liv. Vad jag menar är bara att det måste finnas ett växelspel här mellan att politiken ska göra skillnad. Det måste liksom märkas i människors liv, och inte bara i några enstaka människors liv, utan det måste finnas skapas en upplevelse och en känsla av att framtiden blir bättre. Våra barn ska få det bättre än vad vi har idag. Men när den berättelsen inte finns där, då är det väldigt lätt att man glider tillbaka.
Och det är ganska viktigt också att vi pratar om få det bättre. Vi kan inte längre bara prata om materiellt välstånd med tanke på klimatet, eller hur?
Nej, det finns också en sån dröm på något sätt att man tänker på människan väldigt mycket som ett materiellt objekt. Men vi har ju massa känslor och upplevelser och tankar och ett mentalt rikt inre liv. Och det måste man också ta höjd för i politiken. Så att det är båda och.
Jag sitter och funderar igen det här på den nyliberala berättelsen. Alltså, en viktig del av den är ju att det är viktigt med att samhället drar isär. Om de rika blir rikare så är det bra, för det sipprar ju alltid ner en del av välståndet till de fattiga, så på köpet får de det bättre. Så ju större klyftorna blir, desto bättre blir det för alla. Mm. Finns det någon gnutta sanning i det här, eller är det bara en myt? Ja, är det sant?
Ja, man kan ju se att det är definitivt någonting som har hänt i det som brukar kallas tredje världen. Att människor har fått det bättre. De allra fattigaste har fått det bättre på många platser.
Så har de en poäng då, nyliberalerna?
Till en viss punkt. Det är ju inte så att nyliberalismens grundläggande idéer saknar förankring i verkligheten helt och fullt.
Så vad är problemet?
Problemet med...
Med att de rika blir superrika?
Nej, det behöver inte innebära ett problem. Utan det kan man väl ha olika uppfattningar. Jag vet till exempel Rudolf Meidner som var LO-ekonom på 40-talet. Och framförallt har jag känt från de här löntagarfonderna på 80-talet. Bara utredde dem. Men han sa ju då att den skolan, att han menar ju att ingen skulle ha en inkomst som var mer än dubbelt så stor än någon annan. Och det skapar ju ett väldigt snävt inkomstspann. Och hur stort det spannet ska vara, om det ens finns, det kan man diskutera fram och tillbaka. Jag tror att det är en ett dubbelt så mycket, kanske mer. 4 gånger, 5 gånger, jag vet inte. 6 gånger kanske. Men
är det inte lite viktigt att du säger att du vet? Alltså att vi sätter ner foten i vissa saker. Att vi inte bara lämnar det hängande i luften. Om vi ska komma lite framåt i de här frågorna.
Mm. Nej, men det finns väl de som menar då att det är bra att det finns rika människor. Och det finns de som menar att det är ett problem att det finns rika människor. Jag tror ju att problemet är inte att det finns rika människor, utan problemet är att det finns fattiga människor. Men sen hur rika de här rikaste människorna ska kunna bli, det är ett problem. Vad vi ser i Sverige och det som vi borde prata om, det är ju att det är ju kapitalinkomster. Det är det som människor blir rika av. Man blir rika av kapital. Och det beskattas i väldigt låg utsträckning. Där finns det väldigt mycket skattepengar att hämta hem om man vill råda bort på den växande eller ökande ojämlikheten.
Du säger här, det problemet i samhället är att det finns fattiga. Men de som ifrågasätter skyddsvärnen, alltså hela välfärdssamhället, de säger ju också att om vi har för mycket välmående så gör det oss lata. Hungriga vargar jagar bäst och så brukar det heta. Men kan det finnas någonting i det?
Nej.
Ingenting.
Det tror jag inte. Jag tror att jag sa det när jag var här sist också. Men jag menar att det verkligen är så att politik börjar med en föreställning om människan. Och det här vad nyliberalismen bär på, det är ju en ganska hemsk syn på människan. Att människan i grund och botten är lat. Det tror inte jag. Utan jag tror ju att varje människa gör det bästa de kan med de förutsättningar de har. Och de är väldigt olika. Och vi föds in i väldigt olika förutsättningar som jag.
Fast alla är ju inte sina bästa jag. En del beter sig ju aktivt kriminellt. Tar du in det i din bild då?
Ja, jag tror att även de har inte valt sin kriminalitet på det sättet. Det finns ofta, det är en del av det här nyliberala, man väljer att vara arbetslös, man väljer att göra det ena och det andra. Men problemet är att det här strider ju mot all erfarenhet vi har. Det är ju liksom inte så att människor väljer arbetslöshet i regeln. Utan det är en rad olika komplexa sammanhang som bär dit. Och vad vi måste göra är att bygga samhällsstrukturer som bär i en annan riktning. Vi måste bygga arbetsplatser där det är roligt att vara. Där man vill vara. Inte arbetsplatser som förstör oss. Både fysiskt och psykiskt.
Men kan samhällsvärnen bli för stark? Alltså kan A-kassan bli så hög så folk inte vill jobba?
Det finns säkert en sån nivå också. Det finns ju en sån här diskussion som förs, inte så mycket i Sverige men i stora delar av Europa, om medborgarlön till exempel. Hur mycket alla människor ska ha rätt till en grundläggande lön som man föds i. Och då dyker den här diskussionen upp. Och det är klart att, igen, som jag sa förut, det är ju inte så att det inte finns någon sanning här. Det är klart att det finns en, låt oss säga att man skulle ha en medborgarlön på ja, säg något belopp som man kan leva gott på. Ja, då minskar ju människors intresse för att arbeta, såklart. Men var de här gränserna går, det är svårt att säga.
A-kassan är ju väldigt på tapeten just nu. Det blev en tillfällig reform av den i och med coronakrisen och nu är den uppe i den kommande höstbudgeten. Från nyliberalt håll eller från de borgerliga partierna så hävdar man ju att den där tillfälliga höjningen måste bort. Mm. Vad säger du?
Nej, det är klart att den ska vara kvar. Svensk A-kassa har ju blivit väldigt låg och är inte alls, som det ibland kan låta, något exceptionellt bra. Utan det är ju inte ens medelnivå på europeisk nivå.
Och varför är det så viktigt att man har en bra A-kassa om man blir arbetslös?
Ja, fackligt så är det ju väldigt bra. För att det innebär ju att man förhindrar underbudskonkurrens och kan upprätthålla kollektivavtalet och priset på arbete. Det är liksom en facklig gång. Men det är ju också en trygghet för den enskilda individen att veta att man har en inkomsttrygghet. Så att arbetslöshet ska ju inte behöva betyda att man får lämna hem och hus och barnen ska få byta skola eller lämna skolan till och med, eller vad det är för någonting som kan tänkas hända.
Och sen finns det ju en annan aspekt också, att även den som är arbetslös, om den har en hyfsad inkomst, också har köpkraft.
Ja, precis. Det är ju
och jag tänker att vi kan komma in på, vi kan prata lite Keynes.
Keynes, ja.
John Maynard Keynes. Han var ju en socialliberal i grunden, nationalekonom. Men han pratar mycket om det här om att stimulera efterfrågan genom en ekonomisk politik. lånefinansierade offentliga investeringar och stimulanser för fart på hjulen och framförallt då botar massarbetslöshet. Magdalena Andersson, vår socialdemokratiska finansminister, hon har ju de senaste åren upprepat som ett mantra: vi behöver spara i ladorna, vi behöver spara i ladorna, om och om igen. Vi var inne på det att hon lägger fram en historiskt offensiv höstbudget just nu i dagarna när vi sitter och pratar till följd av coronakrisen. Men borde hon och hela arbetarrörelsen luta sig mer mot Keynes under goda år? Investera mer i skola, vård, omsorg, alla värn vi pratat om och kanske framförallt ödesfrågan klimatomställning?
Ja, nej. Keynes har ju aldrig dött på något sätt som det ibland kan låta, utan den grundläggande idén här som växte fram på 30-talet bland Keynes, men också här i Stockholm bland duktiga ekonomer, handlar ju just om att när det är dåliga tider så ska man investera, och det är staten som ska göra det, det offentliga, och i goda tider så ska man också dra ner. Och mycket av den nyliberala ekonomismen, om vi ska kalla det för någonting, med Milton Friedman och så här, den växte ju fram mot den bakgrunden att det visade sig vara väldigt svårt att hålla igen och dra ner i goda tider. Det var lätt att gasa upp och svårare och bromsa ner.
Men vad är problemet egentligen om man gasar i goda tider? Nu kommer vi från en högkonjunktur. Om man skulle lånat upp massor av pengar och satsat på en rejäl klimatomställning, är det ett problem?
Ja, nej, det är absolut inget problem. Utan problemet blir att det som har hänt i Sverige och på många andra platser, det var ju att den här nyliberala idén tog över, att man skulle inte gasa överhuvudtaget. Hela den här finanspolitiken, hela genom att politiken skulle kunna göra skillnad genom budget, det har ju liksom strypts i land efter land.
Så menar du att Magdalena Andersson också har låtit sig luras lite av den retoriken?
Ja, inte bara hon, utan det är ju stora delar av den politiska eliten i någon mening i Sverige.
Jag låter ju nästan som en populist.
Ja, jag vet. Nej, och jag säger igen med tanke, jag är ju själv en del av den eliten i någon mening. Men det är klart att det kan liksom uppstå strömningar i ett samhälle, och särskilt Sverige tycks det ju vara så att det finns liksom plats för en idé åt gången. Så länge var vi, ibland pratar vi om Sverige som att det är någon slags mellanmjölkens land, liksom, landet lagom, men det är ju ett helt sätt att fel sätt tycker jag att förstå Sverige, utan det är Sverige ett ganska extremt land.
Vad menar du då?
Nej, när välfärdsstaten växer fram på 30, 40, 50, 60 och 70-talet framförallt, så var det ju inte bara i Sverige som det var ju hela världen. Men Sverige var ju det land som gick längst. När nyliberalismen slår igenom på 90-talet så är det Sverige det land som går längst med att avreglera skolor och privatisera och vi har till och med en välfärdsmarknad i Sverige. Skolor som är vinstdrivande, vilket vi är ensamma om hela världen. Coronakrisen, hur har vi hanterat den? Ja, vi är ju igen ett land som verkligen sticker ut.
Och pensionerna sticker vi ut.
Förlåt?
Pensionerna sticker vi ut också.
Ja, på en rad olika områden. Så att man ska inte förledas och tro att Sverige är ett land som är lagom. Utan Sverige.
Ja, men samtidigt så sticker ju Sverige ut åt andra hållet. Vi har jämförelsevis väldigt mycket starkare fackföreningar. Vi har fri skola, vi har komvux, vi har barnbidrag, förskola. Alltså vi har ju starkare värn än många andra länder.
Absolut, och mycket av det här är ju bra. Vi sticker ju på bra sätt. Men jag försöker bara säga det att det finns en tendens till att det blir väldigt mycket i Sverige när vi gör saker. Och som sagt, många gånger har det ju varit och är bra konsekvenser. Men ibland blir det dåliga saker också. Som till exempel, då för att komma tillbaka till det vi pratar om, den ekonomiska politiken som har varit väldigt stram.
Och den här liksom strama ekonomiska politiken som bygger i grunden på en nyliberal tanke. I boken så kallar du den här nyliberala tanken för en auktoritär tradition. Vad menar du då?
Nej, men bästa sätt att förstå det är med Margaret Thatcher, Storbritanniens premiärminister på 80-talet. Hon brukade ju säga då, there is no solution, Tina. alltså på svenska, det finns inget alternativ. Och med det låg ju en hel idé om att demokratin ska inte göra skillnad. Utan det enda som gäller det är att skapa förutsättningar för en ekonomisk tillväxt. Och där ligger en starkt auktoritär idé, alltså om att begränsa demokratins verkningar. Och det är det som är en del av nyliberalismens grundidé, där vi demokratiska socialister säger att det är demokratin och dess institutioner som ska reglera de här olika samhällsvärden och skapa en viss som ska vara höga och starka, så säger ju nyliberaler att nej, det beror på marknaden. Men det är bara att vi har ju helt olika förutsättningar på marknaden. I demokratin så är ju en person en röst. Och på marknaden så är det ju 1000 kronor som ger 1000 röster.
Och man ser ju när man själv sitter med sina barn och spelar Monopol. Mm. Den som har lite tur i början, den som inte har tur i början, den har ju ingen chans.
Exakt så.
Är det som du menar? Är det, liksom
det är kärnan i samhällsuppdraget. Det handlar om att hela tiden jämna ut förutsättningarna, för att de drar hela tiden, de förstärks alltid, de här ojämlikhetsdragen, så att i samhällsuppdraget så försöker vi att jämna ut pengarna efter varje runda, medan man i nyliberaler skulle nog säga att nej, men så ska vi inte alls göra, utan det jag känner på första varvet, det ska gälla också för andra, tredje och fjärde. På det sättet så uppstår stor ojämlikhet på sikt.
Vi ska börja runda av, Klaus-Mikael. I förra gången du var här så pratade vi mycket om fronten mot populister. Idag har vi pratat mer om fronten mot nyliberaler, doktrinära marknadsliberaler. Så jag tänkte att ska vi runda av med dina tre bästa argument mot marknadsliberaler, nyliberaler?
Ja, tre argument mot marknadsliberaler. Nej, men för det första, acceptera aldrig den människosyn som man ger uttryck för. Människor är inte lata. Människor föds in i olika förutsättningar. Så man ska inte acceptera den grundpremissen, skulle jag säga. Det andra man ska göra är att inte heller acceptera idén om att marknaden och ekonomin ska ha företräde framför politiken. För där vilar också ett auktoritärt inslag.
Kanske räcker med två.
Ja, just
två
det.
Goda argument. Och sen så kanske vi kan lita på den som lyssnar, att den kan formulera det tredje.
Just det.
Vi pratade om det i förra avsnittet, att vi måste lita på alla runt omkring oss, att vi kan föra den här diskussionen tillsammans.
Jag tror det. Jag tror att det är viktigt att lita på människor.
Tack så mycket, Klaus-Mikael Ståhl. Och du har även startat en Facebook-sida, Samhällsuppdraget. Vill du berätta något om den?
Jag försöker att regelbundet ge förslag på olika texter. Det kan vara både svenska och utländsk press och media och sånt som hur det samspelar med samhällsvärlden. Så det är ett sätt att hålla de som bryr sig om det här informerade. Men det är också en plats där man ska kunna bryta idéer mot varandra. Så att det är flera diskussionsgrupper där det finns experter på en rad olika områden som är med och kommenterar. Så att det är ett sätt att fortsätta dialogen. Det är liksom inte någonting som avslutas. Samhällsuppdraget tar inte slut, utan det fortsätter hela tiden.
Spännande. I nästa avsnitt av Samhällsuppdraget så pratar jag vidare med Enna Gerin om grunden för samhällsuppdraget och samverkan, nämligen människorna. Är det vi eller är det vi och dem? Du har lyssnat på Samhällsuppdraget, en podd producerad av Leopard förlag i samarbete med LO och ETC Nyhetsmagasin. Programledare var jag, Rebecka Bolin, producent Johanna Ekeroth och tekniker Petter Brundell.